Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ska vi köra? Mm. Får hälsa dig välkommen hem till mig, Sofie.
Tack! Det känns kul att vi kör en liten mönsterbrytning här.
Ja, och en kvällsinspelning ifall vi låter trötta.
Ja, den här dagen har ju varit tuff.
Den har den, av fler än en anledning. Det är en tragisk dag det för alla vi som är i fotbollen. Kanske alla utanför fotbollen. Man har fått perspektiv på att elitidrott är inte allt där i världen. 32 år, Pontus Segerström, Brommapojkarnas lagkapten, dog i cancer då. Mm. Och det var ju så otroligt tragiskt. Han insjuknade ju i slutet av augusti, så mindre än 2 månader. Han stod på plan och var lagkapten. Han lämnade efter sig fru och 2 barn. Så det är klart att det är extremt tragiskt.
Ja, det är hemskt alltså.
Nu ger vi kondolenser till BP och hans familj, tycker jag. Mm. För att det här är en samhällspodd och samhället består av tragiska saker och sport och andra saker. Men det här var tragiskt.
Mm. Det känns ju konstigt att byta riktning nu. Men vi måste vidare i podden.
Det måste vi ta.
När det gäller feedback då. Har vi fått post på vår blogg.
Ja.
Tobbe.
Mm. Vad hittar man på bloggen så att vi reder ut det för alla som vill läsa det?
Bloggen hittar man på vår sida. fotbollodamsamhalle.wordpress.com fotbollodamsamhalle.wordpress.com. Där lägger alltså Anders, vår bloggare och journalistvän, upp lite reflektioner kring varje avsnitt och även poddavsnitten.
Precis. Och det är andra gången Tobias skriver.
Det är andra gången. Tobias är en engagerad lyssnare i alla fall. Och han kommenterade lite efter Jesper Fundberg-avsnittet som jag sände förra veckan, som vi också fick väldigt fin respons på och många lyssnare på. Så det känns ju kul. Det kändes som att det var många som kunde ta till sig den informationen. Mm,
jag trodde först att den var lite smal, att den kanske handlade bara om fotboll och genus. Och, men ja, väldigt positiv överraskning. Folk tänkte till. De kanske gjorde den här analysen och funderade på hur de ville att det skulle vara. Så det är bra. Men ännu mer feedback och tankar om ni lyssnar på det igen så här i efterhand. Maila oss också.
Men jag tänkte bara gå in lite på vad Tobbe sa. För jag tyckte det var en intressant reflektion som han delade med där på den här posten. Han sa där att han tyckte kanske inte att det här med bristfällig kommunikation behövde ha lika härledas till kön som vi pratar med podden, utan det kan lika gärna vara på nivå, om man tänker fotboll då, alltså nivå på lagen. Och det kan jag förstå liksom, alltså ju högre utbildningsnivå du har, speciellt inom kommunikation, desto mer avancerad kommunikationsteknik har du ju. Så att jag kan ju nog vara beredd på något mer, Tobbe, på det. Mm. Det är också lite intressant att vi kopplat till det här, vad är kommunikation och lite normer om hur man kommunicerar, kommer vi också komma in till detta avsnitts reflektion. Men det får ni höra mer om sen.
Ja. Vi har alltså träffat fotbollsförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson, gästar fotboll och damsamhälle. Och en upptagen man såklart, men vi åker på äventyr och hela svenska landslaget, ledarstaben och alla, och även Dr. Alban samlades på Scandic Park, Karlaplan, eller Karlavägen.
Det var lite spännande att få vara där.
Så dit åkte vi och träffade Karl-Erik som gladligen ställde upp, vilket vi är jättetacksamma för. Och försökte prata om, eller vi hade en tanke med temat är framtidens fotboll. Eftersom vi får höra en av Sveriges största makthavare inom fotboll. Men självklart kopplar vi det temat till poddens tema, det är att sätta damfotboll på kartan. Så det är mycket damfotbollssnack både nu då och framtid med Karl-Erik. Och sen pratar vi en hel del efter det här avsnittet också. Hoppas, men vi börjar med Karl-Erik, sen kommer vi. Och sen kommer 12 spelaren.
Mm.
Håll det godo.
Så, fotboll och damsamhälle. Och idag träffar vi kanske svensk fotbolls största makthavare, Karl-Erik Nilsson. Ordförande för Svenska fotbollsförbundet.
Mm.
Jättekul att du ställer upp
i fotboll och damsamhälle. Ja.
Som vi nämnde då, så har vi alltid en inledande fråga som vi ställer alla våra gäster. Och den handlar om, vad tror du att damfotboll har haft för betydelse för samhället? Specifikt damfotboll.
Jag tror att den har haft oerhört stor betydelse därför att den har skapat en massa kvinnliga förebilder för unga idrottstjejer. Den har bidragit på tjejsidan till ökad integration. Det är inte lika många med utländsk bakgrund som lirar fotboll på tjejsidan, men det är tillräckligt många för att den har bidragit till en ökad integration. Och naturligtvis i vardagen ute i klubbmiljöerna så bidrar den ju till massa samhällsnytta i form av demokratifostran, bättre hälsa och ett fantastiskt fritidsintresse. Så att, av många parametrar.
Mm. Som, då tänker jag, som ordförande i Svenska fotbollsförbundet då, så har du både självklart herrsektionen och damsektionen. Och vi har pratat i den här podden ibland om att hur ska damfotbollen tänka för att få ännu mer uppmärksamhet? Ska man paketera sitt eget varumärke, man ska inte jämföra som herrfotbollen, eller ska man skapa, eller ska man ta vara på den framgångsfrågan? Herrfotbollen är ju redan enormt stort uppmärksamhet. Hur tänker ni i förbundet? Ser ni som att det är samma sport eller ska de differentieras? Har ni pratat om det?
Jag tror att det är lite både och i den frågan också. För det är klart att damfotbollen är ännu inte så ekonomiskt stark så att den kan leva helt på sina egna meriter. Och då är det ju så att merparten av våra ekonomiska resurser genereras av vår herrfotboll. Samtidigt så, för varje år så är det fler och fler länder, fler och fler klubbar i fotbollsvärlden som startar damfotboll, och damfotbollen är därmed i en ständigt positiv utveckling. Så jag är helt övertygad om att vi är nu i en situation där damfotbollen mycket mer kan leva på sina egna meriter än tidigare. Vid VM senast i Tyskland så fick vi ju för första gången en kickback från FIFA, och det innebär också att om man tror OS senast, otroliga åskådarsiffror. Tittar vi på damernas Champions League, vissa finaler, otroligt fina åskådarsiffror. Så det är klart att marknaden får upp ögonen mer och mer för damfotbollen ju bättre den blir. Och då kommer man också successivt att kunna ha en ekonomisk hävstång där. Så att man behöver snegla på herrarna ett tag till ur det ekonomiska perspektivet. Men man ska skapa sin egen produkt därför att den bär, och den kommer också över tid att bli ekonomisk bättre utkomst.
Så när man väl har fått den ekonomin som gör att den kan bli hållbar på egen hand, då tycker jag att man ska jobba mer på att fokusera att damfotboll är en produkt och herrfotboll en annan produkt.
Ja, därför att det är ju så det är på något sätt. Va? Damfotbollen har ju oerhört många värden som är, i det fallet, jag menar, det är sällan något stök runt en damfotbollsmatch. Det är oftast väldigt lugnt både på och utanför planen. Ibland kanske för lugnt. Jag är ju gammal fotbollsdomare, så ibland tänker jag att tjejerna borde ju liksom reagera ännu mer när det går dem emot. Men det är ett väldigt gott uppträdande, och det tror jag tjänar som väldigt bra förebilder också gentemot samarbetspartners. Så jag är ganska övertygad om att det finns en ekonomisk hävstång för damfotbollen både internationellt och nationellt. Vi ser ju det år efter år här, va? Så att, så känner jag.
Gör fotbollsförbundet någonting? Har ni någon liksom speciell utvecklingsplan för damfotboll och en annan utvecklingsplan för herrfotboll? Har ni såna?
Ja, vi har ju spelarutbildningsplan som de följer ju sina mönster, men det är klart att sen jobbar vi ju med vår damfotboll på ena sättet och med vår herrfotboll på andra sättet utifrån de förutsättningar man har. Jag tror dessutom att vi har gjort några medvetna satsningar nu. Det är klart att rekrytera hem Pia Sundhag, som är en sån ikon i damfotbollsvärlden, trots att det genererar väldigt mycket positiv uppmärksamhet. Och att satsa på att arrangera ett Europamästerskap som vi vann hem 2013 genererar ju en mängd åskådare, en mängd nya aktörer som kanske inte har sett damfotboll på riktigt innan. Så att det har ju varit ett par strategier. Beslut. Vi har också en strategi om att vi ska försöka nå fler ungdomsevenemang, både på pojk- och flickscenen i sig. när vi tittar på vårt internationella arbete så ser vi om man kan satsa på att få kongresser eller stora konferenser. Men vi har ju valt att försöka prioritera på att få fotbollsevenemang. Därför att det är många gånger jättesvårt att kvala in till ett U20-VM eller ett F19-EM. Men arrangerar vi, då är vi med.
Gå inne på det. Det finns olika spelarutbildningsplaner, en för tjejerna, en för killarna.
De följer i grovt samma mall.
Men det finns två olika organisationer. Så finns det en flickadel och en herradel och damadel. Och det låter väldigt rimligt. Och då är det jag var nyfiken på när jag tänker då marknad och sponsorskap. Det finns, om jag uppfattar det att jag tittade, så finns det en kommunikationsavdelning och en marknadsavdelning. Har de samma strategi för att alltså, marknadsföra damfotboll, herrfotboll eller sälja damfotboll och herrfotboll?
Ja, men det vill jag nog påstå att de har. Sen är det naturligtvis fortfarande så att marknaden stora, har ett mycket större intresse fortfarande. Men vi ser ju att det är växande och vi har ju partner som är specialdestinerade för olika delar där vi några av våra partners har valt och vill finnas enbart runt vårt damlandslag till exempel och vissa enbart runt vårt herrlandslag. Så det ser lite olika ut.
Jag tänkte lite grann på det här med damfotbollens intåg. Den liksom, har ju växt betydligt mycket senaste åren och sådär. Tror du att damfotbollens intåg kan sno uppmärksamhet från herrarna eller hur liksom, kan de gynnas av varandras utveckling eller?
Ja, de kan gynnas av varandras utveckling. Jag tyckte det var så påtagligt när vi sitter på EM-arenorna 2013 och ser att två relativt okända landslag där Sverige inte är inblandat kan fylla läktarna exempelvis i Kalmar och Växjö. Och då innebär ju det att med damfotbollen som verktyg så kunde man sälja ut de här arenorna. Och det är klart att det var delvis en ny publik. En publik som inte kanske i vardagslag går och tittar på hemmalaget i herrallsvenskan som det var då. Samtidigt är det ju en fantastisk utmaning för de som jobbar då med herrfotbollen på högsta klubbnivå att se att ja, men uppenbarligen går det att rekrytera publik. Så att på något sätt så tror jag att den rekryteringsbasen med en relativt ny publik som fick upp ögonen för fotboll. Det är klart att herrarna skulle kunna ha nytta av den i sitt vardagsarbete med att rekrytera publik. Och det är ju det som är den stora nyttan när man arrangerar mästerskap överhuvudtaget. Att du får verktyg som att jobba med som både herr- och damfotbollen har nytta av. Sen tror jag att de här belackarna va, de blir tystare och tystare för varje år som går. När man ser otroligt tekniskt skickliga våra tjejer är idag. Va? Så att, nej, de är på utdöende. Det är ingen tvekan om
fast
det.
Fast bara något år sedan, 2013, under dam-VM, alltså förra sommaren var det då. Då fick ju tjejerna utstå enorm hård kritik på sociala medier.
Ja, på sociala medier. Men alla de som var på de här arenorna, de var oerhört många fler än de som tyckte negativt på sociala medier. Så att i det stora folkflertalet så är det ingen tvekan om att de vann publikens hjärtan. Och det visade sig, vi hade ju haft fullt på Friends Arena, jag är säker på honom, om Sverige hade spelat final. Nu var det över 40 000 i alla fall. Och den hyllningen som landslagsledarna och tjejerna fick i pausen på finalen, den sitter gott och djupt i deras hjärtan, det är jag säker på. Så att, nej, de tog fotbollssverige med storm, hittade många som började gilla fotboll i allmänhet och damfotboll i synnerhet under de här veckorna.
Men då när vi är inne lite grann på det här med hur de kan gynnas av varandra, finns det andra delar som damfotbollen skulle kunna liksom direkt kopiera eller
snor? Jag tror att all utveckling handlar om att människor möts. Det är klart att man på ledarnivå kan utbyta tekniska och taktiska saker. Man kan utbyta diskussioner om rent allmänt om ledarskap. Spelarna kan naturligtvis också lära av varandra genom att titta och se varandra och studera fotboll. Så att, uppenbarligen är det ju så att många damlag idag matchar mot pojklag för att på det sättet så att säga slipa till sig lite ytterligare, få lite ytterligare hårdhet. Så att det är klart att på det sättet så finns det ju då ett utbyte på många olika sätt mellan killarna och tjejerna som lirar fotboll.
Ändå nyfiken på Sofies fråga där om damerna kan lida på herrarnas framgång lite grann som du var inne på att du tror att man kan göra det, man kan lära av varandra. Då tänker jag lite på de elitklubbarna som vi har i herrallsvenskan bland annat. Det är väl jag har inte koll på hela listan här, men det är väldigt få av dem som har ett damlag, eller den föreningen har ett elitlag på damsidan. Vad tror du att det beror på?
Ja, jag vet inte egentligen vad det beror. Jag tror det handlar väldigt mycket om den känslan som finns i varje förening, vad som är rätt, och kanske en resursfråga i form av att ha personer som är beredda att lägga ner jobb. Och flera gånger finns det också exempel på att de exemplen är betydligt fler, att det har funnits damsektioner som sedan har brytt sig ur för att göra egna föreningar. Så att jag tror det är väldigt individuellt det där.
Vad tror du på?
Jag vet inte. Det är naturligtvis en intressant tanke när en storklubbsledare i Frankrike säger att det här är liksom politiskt korrekt att ha både och. Det här attraherar våra samarbetspartner. Han såg det mer i det marknadsmässiga perspektivet. Men sportsligt sett så kanske det ändå är, och resursmässigt, är bättre att ha separata föreningar så att fler kan jobba med utvecklingsfrågorna. Men den egna organisationen och så som man vill ha det måste ju avgöra det. Va? Mm. Går du ner i divisionerna är det ju mer vanligt att du har både här- och damsektioner. Men när du kommer lite högre upp i seriesystemet så ser du ofta en splittring.
Om vi tittar då, vad tror du, rätt hypotetiskt 10 år fram i tiden, vad tror du kommer hända i Sverige? Kommer förbundet ha någon? Alltså ni pratar själva om att era sponsorer verkar uppskatta att det både finns dam här i fotboll, och man pratar, nu är det en feministisk våg över Sverige, det är på tapeten. Vad kommer förbundet att göra, tror du?
Nej, men vi kommer ju inte att som förbund att driva på en utveckling som styr föreningen, utan det här är ju, jag menar, våra drygt 3000 medlemsföreningar, de är helt och hållet sina egna organisationer. De fattar rationella beslut som de tror är bäst och gynnar dem mest. Så att jag tror inte att det finns en absolut sanning som är den rätta. Men det måste kännas rätt och man måste tro på den själv. Men det bästa är ju att ta reda på så mycket som möjligt om vilka alternativ som finns, så att man inte bara kör på ett ljusspår. Så att jag tror inte att det finns en lösning utan många lösningar i det här. Va?
När det gäller damfotbollens liksom status och plats i fotbollssverige, vad man tänker framtiden där, vad skulle du vilja att det såg ut, eller hur skulle du önska att kartan var fördelad i?
Men damfotbollen är ju på toppnivå, finns ju i hela landet på ett annat sätt än vad herrfotbollen gör. Vi finns ju långt upp i Norrland med damfotboll, och det hoppas jag ju verkligen att det ska finnas även i framtiden, därför att det är det som är den stora känslan med fotbollen, att den ska spelas överallt, finnas tillgänglig för så många som möjligt.
Jag hoppas,
det var precis det, det var hoppet jag ville ha in.
Ja, det är fint.
Vad jag hoppas innerligt på, det är ju att klubbfotbollen också ska få ett publikt lyft. Därför att vårt land, det är ju samma sak på herrsidan. Det är ju mer folk när våra A-landslag på herrsidan spelar matcher. Men det är en ännu större utmaning, känns det som, att få också riktigt stora publiksiffror till damfotbollen. Därför att den är värd det, va? Kvalitetsmässigt är den verkligen värd det. Men just publikutvecklingen och att de tjejer som lirar fotboll i en klubb på ungdomssidan ska se det som naturligt att också gå och kika när deras A-lag spelar. Det borde vara förbjudet att ha träning och matcher på ungdomsnivå samtidigt som representationslaget spelar. För då ska man vara där, titta på sina idoler, lära sig fotboll och kanske också kunna försöka ha ambitionen att nå till den här startelvan i A-laget så småningom. Så att, för om vi bara kunde generera ett ökat intresse bland de som finns inom vår fotbollsfamilj, då skulle vi ha naturligtvis mycket, mycket bättre åskådarsiffror än vad vi har. Det är en utmaning.
Tänker ju att självklart, som du är inne på, klubban har ju enormt ansvar och de har ju egna förbund och sådana saker. Men ändå, fotbollsförbundet är ju ett väldigt stort förbund. Många skulle anse att ni har ganska mycket både ekonomiska resurser och organisatoriska resurser. Vad kan ni göra för att liksom hjälpa till om vi pratar publiksiffror eller skapa en ännu mer jämställdare sport?
Vi hade ju under en period en satsning tillsammans med våra elitorganisationer både här och damsidan, publikbonus exempelvis, som fungerade som ett incitament för att jobba just med publikrekrytering. Nu, den innebar ju en satsning från både klubbarnas sida genom sina intresseorganisationer och förbundets sida. Och det var ju ett gemensamt projekt för att generera mer folk på läktarna. Och det är möjligt att den typen av aktiviteter skulle kunna vara någonting. Att man helt enkelt hittar gemensamma utvecklingsprojekt. Men till syvende och sist så är ju fotbollen organiserad så att det är föreningarna tillsammans som arrangerar sina matcher. Och att det är de som har ansvar. Så det är snarare så för att de ska efterfråga. Jag tror att om det här ska fungera, då måste det komma nerifrån och upp. Att föreningarna inser att ja, men det här skulle vi behöva stöd och support med. Och att man då utifrån det kan ta resonemanget. Jag tror inte på de här lösningarna där vi hittar någon top-down-lösning som vi ska liksom trycka ner. För att det är huvudsakligen ideella människor. Även om många fler är anställda idag även på damsidan, så är det huvudsakligen ideella krafter där ute. Och de måste drivas av lust och engagemang. Och det får man inte om någon trycker ner någonting ovanifrån. Men vi finns ju där och är ju beredda att föra resonemang i alla utvecklingsfrågor som väcks utav rörelsen på olika sätt.
Men jobbar ni då, ni finns där för att föra ett resonemang, men jobbar ni med någon form av plan eller har ni någon aktiv strategi eller så där, det här vill vi uppnå om så många år eller?
Men vi har en överenskommelse med herr- och damföreningarna på de två högsta serierna att alla frågor som rör marknadsföring och allting, det är utlagt nu på föreningarnas gemensamma organisationer. Så att idéerna och tankarna kommer från EFD på damsidan och från SEF på här sidan just för att det ska finnas den här spirande. Så att däremot så träffas ju vi regelbundet både när det gäller sportsliga och marknadsmässiga frågor. Vi har ju en mängd samarbeten tillsammans, allt ifrån upptaktsträffar till andra aktiviteter då, som vi gör.
Den här frågan med fördelning av resurser, då var inne på det själv. Damfotbollen bär inte riktigt sig själv än så länge. Mer publik och kommersiellt intresse här i fotboll. Hur gör förbundet när man fördelar resurser kontra det här ska herr- och pojksidan ha och det här ska dam- och flicksidan ha? Jag antar att det är en ganska utmanande matematik det där. Alltså,
Jo, men jag har ju funnits i så många organisationer. Det finns ju alltid för lite pengar. Det finns ju alltid önskemål om mera. Men det är så väl ordnat så att de avdelningarna som jobbar med de här frågorna, det är ju en gemensam en fotbollsutvecklingskommitté som jobbar med fotbollsutveckling för både här- och damsidan. Och så finns det en avdelning på förbundet där de här sitter under samma tak. Och de gör ju budgetäskanden och begär resurser. Och under de här åren som jag har varit med så har det hittills inte varit annat än att vi har kunnat också tillgodose och på något sätt få ihop det enligt de önskemål man har. Något har man väl fått pruta på, men det gäller ju alla verksamheter. Så det är ju inte så att det efter de här budgetprocessen och efter det att budgetklubbarna har gått till bordet att det har funnits något uttalat missnöje varken från herr- eller damsidan, utan man upplever väl att man har på ett rimligt sätt fått de behov man har behövt få tillgodosedda också tillgodosedda. Sen kommer det alltid vara så att man vill ha mer.
Så vill alla ha. Alla vill ha mer.
Alla vill ha mer.
Jag vet inte, har du lyssnat på vår podd någon gång?
Nej, jag har inte gjort det. Inte än.
Nej, inte än. Vad bra. Du kommer göra det. Men vi har intervjuat en rad olika kvinnor tidigare i podden som verkar inom fotbollsvärlden på ett annat sätt. Och de flesta nämner ju att fotboll som liksom själva organisationen bakom fotbollen har varit och fortfarande är en rätt mansdominerad värld. Upplever du det här också, även fast du är man? Kan du se det här och känna det också?
Ja, utan tvekan. Vi har ju satt i våra strategier att vi vill ha en spegelbild av hur det ser ut på fotbollsplanen. Så vill vi ha det också i våra beslutande församlingar och bland ledare. Och det är ju en utmaning i sig. Så att vi har i år startat ett jämställdhet- och mångfaldsprojekt. Där har vi däremot börjat från toppen. Och utbildat styrelsen och alla kommittéerna under det här året. Och vi har vår sista del faktiskt nu på söndag den 12 oktober. Del 2 i det här. Med ambitionen att vi måste lära oss mer om de här frågorna. Vad är det för krafter som finns i sådana här system? Och hur går det till? Så att nästa steg är det här ju att försöka få distrikten att göra göra motsvarande. Men framförallt också att de som jobbar med valberedningsfrågor får de här insikterna. För att då kan man också lättare lära sig att parera och hantera det här. För om vi, och det är strikt krasst, vi vill bli flera utövare, vi vill bli flera ledare. Ja, då är det ju rimligt att vi vänder oss mer åt de grupperna som är underrepresenterade. Och vi är underrepresenterade när det gäller människor med utländsk bakgrund. Och vi är underrepresenterade när det gäller kvinnor. Så att det finns liksom ett krasst sätt att kunna uppnå våra strategiska mål. Och så finns det naturligtvis andra värden som gör att vi blir bättre, vi blir attraktivare och gentemot kommuner och samarbetspartner så om vi jobbar med de här frågorna och lär oss om det. Och det är roligt, jag fick en kommentar från en kommittéordförande som var, han tyckte det här var en fantastisk upplevelse bara genomgått den här utbildningen. Och det är klart att om vi är fler gubbar som kan börja tänka annorlunda så finns det ju ändå ett hopp om att vi ska kunna gå i den här riktningen där vi får en organisation som också utanför planen lite bättre speglar en spegelbild av det som finns på planen.
Men hur skulle du beskriva att Svenska fotbollsförbundet är det ett jämställt förbund idag?
Nej, men jag tror ingen organisation kan slå sig för bröstet och säga att man är jämställd, och det kan inte vi göra heller. Vad vi däremot kan säga det är att vi jobbar målmedvetet med frågorna. Vi har adresserat dem tydligt i vårt strategidokument. Vi har arbetat under det här året med en inledande utbildningsinsats. Och vi ser att de är angelägna för att vi ska nå våra strategiska mål. Så att vi är ödmjukt medvetna om att det är förbaskat lång väg att gå. Men som någon av de här utbildarna sa, när vi tyckte att det inte var så bra hos oss, att vi måste bli bättre. Ja, men ni gör ju faktiskt den mest ambitiösa satsningen i svensk idrott på jämställdhet och mångfald. Ni kan väl vara lite stolta också. Så att, ja, vi är stolta över att vi har satt igång arbetet. Men vi har ju långt kvar innan vi kan säga att vi är stolta över hur det ser ut. Och det kommer att ta tid. Men jag tror det är viktigt också att det får ta tid att det här sjunker in hos oss som har genomgått utbildningarna. Och att vi börjar tänka, hur ska vi agera? Hur ska vi bemöta? Och hur ska vi rekrytera? För att det är ingen quick fix det här. Va? Det är ju en gammal organisation. Många har varit med väldigt länge. Sett i det perspektivet, även om damfotboll nu varit med ett tag, är den fortfarande i fotbollsvärlden relativt ung. Och det är många länder som inte ens har någon damfotboll än. De tittade väldigt konstigt på mig på mitt första FIFA-möte när jag lyfte frågan om damfotboll. Då satt det bredvid mig en företrädare från Saudiarabien och på andra sidan satt det en från Elfenbenskusten. De var inte vana vid att man i den kommittén diskuterade damfotbollens utveckling, kan jag säga. Så att vi har en del att göra.
Mm.
För den frågan som är kul att få ställa till förbundsordföranden är det här med, vi har tagit upp det med kvinnliga ledare inom fotbollen, men kanske framförallt inom herrfotbollen, för att jag som verkar inom damfotbollen, där är vi mängd manliga ledare. Och självklart finns urvalet större, men jag har ställt frågan, när vi tror vi har den första kvinnan som leder ett elitlag i Sverige. Vad tror du själv om det? Och varför ser det ut som det gör? Vad är din syn på det?
Ja, rent generellt så har vi alldeles för få tjejer som väljer att gå ledarutbildningar, och nu jobbar vi lite mer med målmedvetet med det för att försöka fånga upp tjejerna redan när de är i sin aktiva karriär. Så det innebär ju att rent statistiskt är ju urvalet mycket, det är mycket färre att välja på. Igår hörde jag ett inslag på radion där Frankrike hade fått sin första kvinnliga tränare, men hon var väldigt noga med att poängtera att hon ville inte se det som en könsfråga. Jag är tränare, det spelar ingen roll om jag är kille eller tjej. Och kan franska ligan ha det i sin andra division? Ja, det är klart att vi måste kunna ha det också. Så att,
men vi har det inte.
Nej, vi har det inte, men du frågar när vi har det, och jag tänker lite nu när vi har det. Ja, vi har det om 5 år.
Så. 5 år?
Mm, det har vi.
Vad tror du att vi kommer ha gjort för att vi har kommit dit då? Alltså vad har hänt på vägen för att vi ska nå?
Vi har fått fler tjejer som utbildar sig. Fler tjejer som får cred för att de utbildar sig. Och de har blivit bemötta ute i fotbollssverige på grund av sin professionalitet och kunskap som fotbollstränare, inte på grund av kön. Och det är det som är vår huvudpoäng när vi jobbar med de här frågorna nu. Vi ska bli bemötta för det vi är, inte vilken sexuell läggning vi har, vilket kön vi har eller varifrån vi kommer. Och jag tror att det är den kanske största utmaningen i det här. Att man inte dömer någon från början, utan man faktiskt tittar på vad är det för kompetens vederbörande har. Och kan vi komma dit hän, då kommer vi att kunna öppna famnen för många fler, oavsett var de kommer ifrån eller vad de har för bakgrund.
Hur kan man göra för att få in fler kvinnor på tränarutbildningarna?
Jag tror man ska göra som man har gjort nu, att man fångar upp dem medan de fortfarande är aktiva och erbjuder dem möjlighet att gå på tränarutbildningar. Och är man några stycken tillsammans, då tror jag det också kan vara lite lättare. För blir det en större kritisk massa, då kommer det också, då blir det inte så konstigt att det är liksom en tjej som är tränare. Hamnar du ensam i en stor grupp killar så är det naturligtvis tuffare, men är du flera tjejer så kommer det också underlätta. Jag tror att det är svårare, har varit svårare traditionellt sett, om du lämnar karriären och att sen komma tillbaka. Jag tror att du ska fånga dem medan de är i karriären, och det gäller kanske killar också idag, att du får fler om du börjar intressera dem för ledaruppdrag medan de fortsatt är aktiva och när de börjar närma sig slutet på sin karriär. För kommer du en bit ifrån så är ju risken att du inte är beredd att komma tillbaka. Sen tror jag vi har en jätteutmaning också i tonåren. Vi har ju väldigt många killar och tjejer som lirar fotboll i de tidiga tonåren och ungdomsåren. Men när du kommer upp i de sena tonåren är det väldigt många som slutar. Mm. Inte nödvändigtvis för att de är trötta på fotboll. De gillar fortfarande fotboll. De skulle nog säkert kunna tänka sig att träna fotboll. Men de gillar inte vårt relativt fyrkantiga tävlingssystem. De vill inte åka bort varenda lördag eller varenda helg för att lira match. Så att där har vi en utmaning att på något sätt försöka behålla dem inom vår rörelse. Att hitta någon lättare variant. Vi jobbar ju med det också.
Alternativa.
Ja, och framförallt med fokus på att bli kvar inom vår verksamhet. För där kan du faktiskt ha presumtiva ledare. Du kanske har någon som om ett par år när man har varit i den här motionsverksamheten känner att jag vill börja lira, jag vill börja tävla igen. Och det är också presumtiva åskådare. Men har vi klippt bandet med dem, då kommer de för långt ifrån.
Det där är ändå spännande, för det är lite vad vi är nyfiken på. Det är alltid kul att höra dig spekulera. Du kanske också fått höra massa idéer. Liksom. Hur ser du på framtidens fotboll och framtidens fotbollsprodukter? Vi är inne på det nu, att kanske inte ha de här serierna varenda helg ska man åka iväg med en bussresa till halva Sverige och det. Alltså, har du själv några idéer, eller har du fått några spännande galna idéer?
Jag tycker att vi har ju sneglat på någonting som heter fotbollfitness i Danmark. Det är ju alltså fotboll för de som inte vill tävla längre. Det kan vara i motionsform. Det kan vara att du bokar online. Jag vill lira fotboll mellan 7 och 8 på tisdagkvällar. Och så är det 15 stycken som har gjort det. Och då har du, vips, har du en grupp. Alltså, lika som du bokar tennistid eller en green fee på en golfbana, så kan man göra så. Vi behöver de som fortfarande vill vara i vår sport. Men uppenbarligen så har vi inte berett någon plats för dem. Där har vi en potential också när det gäller fotbollskonsumenter och ledare i framtiden, tror jag. Som vi faktiskt tappar nu för att de far iväg till andra verksamheter.
Så lite mer relationsskapande inom fotbollen kanske för att hålla talangerna?
Ja, men det tror jag. Någonting som är utöver det som är vår tävlingsverksamhet.
Men om man då ändå tar tillbaka till kanske elitprodukten då, och barnfotbollen, där vi var inne på själv att skulle vara väldigt kul om de får mer publik. Och du var inne på i början av intervjun här att ja, men rida på herren, absolut, man ändå skapa sin egen produkt. Mm. Och vi har ju haft en hype för 10 år sedan, då kom de två i VM 2003 och nu 2013 var det supersuccé. Men ändå kommer inte publiken till den allsvenska serien i tillräckligt stor omsträckning för att sporten ska betala sig själv. Finns det några, hur ser en framtid där? Alltså, finns det några sådana idéer och galna visioner kring vad kan man göra med produkten damfotboll?
Jag tror att man måste jobba oerhört mycket hands-on med publikrekrytering. För det är, då går det, va? Och det visade sig ju väldigt påtagligt, tycker jag, vid DAM-EM att matcher som egentligen ska gå att sälja ut, de lyckas man ändå sälja ut. Och så långt behöver man inte gå kanske en damallsvensk match eller en match i elitettan, men det är klart att vi skulle kunna ha mer folk. Fascinerande, så Eskilstuna till exempel är ju ett lag då som går lite mot ström, men sportsliga framgångar, ett uppdämt behov av elitfotboll i bygden, och då bär det. Det handlar bara om att försöka göra ett gediget publikrekryteringsjobb En god stämning och en god publikupplevelse genererar ju ofta att det är ännu fler som kommer. Så att börja med de egna i den egna föreningen, det tror jag är det allra bästa.
Härligt.
Ska vi börja runda oss?
Ja, du har en tid att passa. Och...
Nej, det här, det här är så kul. Så jag har tid.
Ska vi ta sista frågan?
Det tycker jag. Du var nästan inne på det. Den får alla våra gäster, för att det är någonting som vi tycker är viktigt. Alltså, vad kan vi göra för att ge damfotbollen mer uppmärksamhet? Tror du?
Tala väldigt gott om den. Gå på matcher. Visa uppskattning. Det tror jag är det allra, allra viktigaste. Och alla dessa fantastiska förebilder som finns nu i vårt A-landslag på damsidan, de gör ju ett propagandanummer varje match.
Jag fick en fråga till att jag tänkte när jag har det här. Mm. Jag tänker på det. Och nu har ni ett damlandslag som är kvalificerat för VM i Kanada. Mm. Som jag gissar, som här är inte kvalificerat nu, kan bli en riktig hype. Ligger bra i tiden i juni. Mm. Vad kan man göra där för att få dem ge som maximal uppmärksamhet?
Ja, men det kommer naturligtvis att direkt nu när säsongen är slut så kommer vi ju att tillsammans med vårt folk på marknad och kommunikation lägga upp strategier för det. För det här är ju ett gyllene tillfälle att få upp intresset ytterligare för damfotbollen. Och just det faktum att damerna alltid är där i mästerskap gör ju att det här kommer ju med en helt annan cykel än vad det gör garanterat på herrsidan. Det är mycket svårare för våra herrar att ta sig till de allra största mästerskapen medan tjejerna har gjort det nu igen, och det känns ju väldigt, väldigt kul. Nu är det ju OS-kval också, gubevars, så att går det riktigt bra i VM så kan det ju bli ett mästerskap redan 2016 i Rio också. Så det är mycket som står på spel.
Tjejerna är bättre än killarna.
Då, i den internationella konkurrensen så är de ju högre rankade. Så är det ju. Va?
Mm. Vad är ni för målsättning? Vad är förbundet för målsättning på VM i Kanada?
Nej, men vi vill ju ta medalj när vi är i stora mästerskap med tjejerna. Så att det hoppas vi på.
Ni är nöjda med brons?
Det beror ju på hur det går, va? Och liksom hur det, man kan ju aldrig riktigt säga det innan eller efter, men idag så skulle det väl kännas helt okej. Men sen är den där matchen, semifinalen, som man i så fall har förlorat, så kanske man tycker att det är rena pesten då, va? Men vi vill gärna ha en medalj, och kan den medaljen också innebära, vilket den väl gör givet att vi också tar oss till OS, så vore det ju verkligen kul.
Stort
hoppas
tack.
På
det.
Mm. Ja,
stort tack, Karl-Erik.
Tack.
Ja, tack för att du kom hit och hälsade på vår park. Tack.
Ja, Karl-Erik hade trevligt ändå, verkar det som.
Ja, men det var ju trevligt att få komma ner till park. Jag hade hoppats på att få se någon av fotbollsspelarna där nere. De var ju nere, bodde på park den kvällen, va? Men jag såg ingen.
Nej, men vi såg Dr. Alman.
Det gjorde vi. Ja. Tror han var där i fotbollssammanhang eller var han bara där för att...
Han vet inte. Jag vet inte riktigt. Men du, nu ska vi ha åsikter och tycka och tänka här.
Ja. Och jag trodde inte jag skulle tycka så mycket som jag kommer tycka ändå, känns som.
Du kommer tycka? Bra. Ja, nu är det inte personlig intervju jag gör, men det är någonting med Karl-Erik ändå. Alltså, han är ju väldigt, väldigt trevlig, måste man säga.
Mm.
Det var som en trevlig pratstund.
Mm. Och han skrattade en del och bjöd på sig själv och sådär. Så det var ju mysigt att sitta där.
Mm. Sen har jag gjort lite research. Jag har hört han förut. Jag brukar säga att det är lite svårt ändå att få han ta ställning. Låter lite som en politiker. Och han har väl även varit det, om jag inte missminner mig helt.
Jag tycker faktiskt att han känns lite grann som en socialdemokratisk politiker. Om jag säger det så.
Mm. Nu ska vi inte gå in i någon politisk debatt.
Nej, brukar du och jag bli det lämnar vi åt sidan.
Lite ovänner. Men så vad tycker vi egentligen om det här?
Ah.
Vad han säger. Vi pratar om fotboll. Damfotbollens framtid var väl vårt tema lite grann.
Mm. Jag vet inte, det här är bara min känsla. Jag vet inte om jag har rätt eller fel alls. Men min känsla är inte att det är som han säger, det här med att belackarna håller på att bli tystare och tystare.
Nej, det fick han faktiskt en följdfråga om mig. Det är klart att däremot han kanske har rätt med att de blir mer och mer populära, tjejerna. Och det finns många som stöttar damlandslaget. Och det är en självklarhet. Men det som de framförallt fick liksom genomlida under 2013 när hemma vid EM, de kommentarerna som finns på sociala medier, det ordet som benämns, men också tycker jag faktiskt det rent generella, det första man hör när man säger damfotboll, man hänger med ett gäng vänner, så bara, inte damfotboll, alltså det måste ju vara, alltså det är för mig otroligt störande och stötande. Så att även om de blir mer och mer populära så kan man faktiskt inte säga att, att det är fullständigt accepterat att samhälla med damfotboll idag.
Nej, verkligen inte.
Det är snarare tragiskt. Och det är lite oroväckande tycker jag att vi inte... För jag, det är väl, nu går vi in i politik igen här, men samma sak med Sverige, som eventuellt med Sverigedemokraterna, att vi måste väl våga prata om att det inte är okej att tycka så. Vi måste väl kunna bedöma att vi behöver liksom kanske ändra ett samhälle. Vi har den här podden för att diskutera viktiga samhällsfrågor. Det är väl alarmerande att ett land ska kunna ta emot sådana kommentarer om liksom utseende, om sexuell läggning och att de inte ska vara på en plan, om att de är kossor. Och jag vill inte ens nämna de grejerna för jag vill inte styrka det här. Men det tycker jag, den debatten måste vi ta. Och den måste bort och den är inte acceptabel.
Ja, och den kommer ju bara försvinna om vi tar upp problemet och diskuterar det och dissekerar det. Ja. Alltså, precis som du säger, annars blir det som med vår integrationspolitik. Ingen pratar om det, sen så föds ett hat istället utifrån det.
Ja. Så att det, där håller inte vi med. Och vi tycker det är allvarligt. Och vi skulle gärna se att alla som tycker det här tycker också det är allvarligt, se till att det är... Vi pratar om det och ser till att det förändras.
Ja, en näthatare är en för mycket.
Mm. Du, jag är lite nyfiken, du har ju åsikter. Hur jämställd ska ett förbund vara? Och hur rent kommersiellt inriktad ska det vara? För jag tänker, vi har ju en kollega i poddvärlden, Heja Sverige, som förbundet, ett nytt initiativ som de stöttar för att antagligen promota sig själv och dess... Olika landslag.
Mm.
Det är en podd med Soran Ismail.
Olika landslagsspelare.
Landslagsspelare och de här landslaget. Mm. Och det är ändå intressant att de... Jag följer den. Jag tycker Soran gör ett jättebra jobb. Jag gillar ju fotboll.
Mm.
Men av de 17 programmen så har 4 varit med kvinnliga... från damlandslaget.
Mm.
Och 11 har varit från herrlandslaget.
Mm.
Är det... Ska det vara så? Eller bör man...
det är det här jag menar lite grann. Så här, ja, visst... man gör ett jobb, men det får inte ta hur lång tid som helst. Man måste vara aktivare och mer proaktiv i det arbetet. Det där är ett jättebra exempel. 4 av 17 är inte att göra ett jämställt arbete. Och jag kan tycka att så här, både i samhället och fotbollen så pratar vissa om att det tar sin tid, man får vänta på den här tiden och det går framåt men det går sakta och bla 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 liksom. Alltså, hur mycket tid har vi egentligen? Alltså, någonstans måste man påskynda processen också. Det är därför man bedriver utvecklingsarbeten, för att påskynda ett utvecklingsarbete eller driva på ett utvecklingsarbete, inte för att bara vänta på att marknaden är mogen eller för att tills människor hamnar där. Alltså, man måste ju ta ledning i den här frågan och driva på den och utveckla den. Och jag tycker då, är man ett förbund som är central punkt för 3500 klubbar man pratar om, alltså då måste man ju vara drivande och ledande i de frågorna. Och det handlar om att så här, putta på lite igen.
Men att han var inne på det, men det är ändå mycket pengar i idrott och stora förbund. Och att det är herrarna som är den kommersiellt starka produkten. Hur mycket hänsyn ska man ta där?
Förbundet... skulle inte vara så attraktivt som det är utan varken damerna eller herrarna. Få skulle nog stödja fotbollsförbundet om det bara var herrar, om de hade exkluderat tjejerna. Så damerna är ju minst lika viktiga.
Mm.
Sen att det är fler som tittar på herrfotboll och att det är en större kommersiellt intresse rent publikmässigt, så absolut, det är väl en sak. Och det är inte det vi diskuterar här heller. Men man ska inte förringa damernas närvaro, för den är jäkligt viktig för den organisationen som Svenska fotbollsförbundet är.
Mm. Ja, det skulle vara intressant att verkligen se om man får höra att damfotbollen är en kostnad, om det verkligen är så idag.
Mm.
Dels i förbundet, jag är helt övertygad om att sponsorerna sällan skulle sponsra bara här sidan. Även för kanske någon stötta herrlandslag och någon damlandslag. Men, så då, det kanske inte är det, men tittar man, vi var inne på det i intervjun, de allsvenska föreningarna, herrföreningarna, har ju inget elitlag på damsidan. Och min gissning i det är att det har varit så, att det har blivit så för att det har varit en kostnad. Och de vill satsa sin, deras föreningsmedlemmar är majoriteten, de som håller på herrlaget.
Mm.
Och då tar man, och föreningen är en demokrati, då tar man beslut på stämma att vi ska satsa på vår herrförening och så finns inte damerna där.
Mm.
Det är ju lite märkligt.
Mm, verkligen.
Däremot så, det som är intressant är att vi ser en trend i Europa. där de stora europeiska lagen nu, som Paris Saint-Germain, har ett kvinnligt motsvarighet som med samma varumärke, samma namn. Mm. Och man bygger upp det, och det var det som Karl-Erik refererade till, att den ledaren säger att det är framtiden för fotbollen i Frankrike, att mm. en förening måste ha båda delarna.
Mm.
Precis som kanske fler och fler företag måste ha ett aktivt jämställdhetsarbete. Man kan inte bara satsa på män, utan det är hela samhället.
Men då pratar han också om att han har sett att ha båda delarna som ett kommersiellt, eller man säger, som en del av sitt varumärkesbyggande, att det skulle förstärka varumärket.
Mm.
Och det är ju, alltså, lite grann så här, ja, det kan ju vara en anledning. Det är fortfarande en vettig anledning.
Ja, jag tycker det är väl sånt samhälle som vi vill stå för.
Mm.
Men jag tror också att det finns en kommersiellt värde mm. i det. Men jag tror också att det finns en möjlighet att det finns ju faktiskt kompetens och erfarenhet i föreningar, och i det här fallet då herrföreningar, som, mm. kan, som damfotbollen kan ta tillvara på. För du var inne på det, jag tyckte det var en bra fråga. Alltså, hur kan sporten hjälpa varandra?
Mm.
Och istället för att skapa olika separata föreningar, så finns det kanske ett värde att vissa saker göra, liksom, samköra, men och sen differentiera själva produkten.
Mm. Och där tycker jag det är lite så här, jag vet inte, nu är jag... Det här är för att jag känner mig inte trygg i sanningen i det här, för jag är inte så säker på hur förbunden och liksom, hur central Svenska fotbollsförbundet är i relation till klubbarna. Men om jag tänker lite, jag drar till näringslivet parallell. För han pratar om att men det är klubbarnas ansvar, och liksom det är mycket ligger på dem, vår marknadsföring och deras utvecklingsmöjligheter och sådär. Men som ett centralt förbund så ser jag det som en så här, kanske både en självklarhet och en framgång om man kunde på något sätt paketera best practice och case liksom mellan klubbar, och sen så, ja men som ett sätt för Svenska fotbollsförbundet skulle vara som ett huvudkontor och alla föreningar som satellitkontor. Alltså visst, det är deras arbete som drar in pengar som möjliggör att Sveriges fotboll ser ut som det gör. Men fotbollsförbundet sitter inne med extremt mycket information om alla klubbar. De skulle kunna paketera det här och göra som ett gemensamt ramverk för alla klubbar. Så att alltså, nu uppfinns 3500 hjul på nytt.
Mm.
Varför kan man inte bara ett hjul som alla kan ta del av?
Nej.
Så paketera informationen och sprida den.
Nej, men jag tycker det är superintressant. Men som sagt, ja, jag tror också att man kan ta det på förenings- på övergripande nivå. Man i alla fall tar in och tänker på det. Och inte bara säger att det är eller föreningens ansvar.
Nej.
Där nere.
För men varför effektivisera det, tänker jag?
Ja, och det var det som var lite slående. Jag hade hoppats, eller jag skulle i alla fall få höra ännu mer idéer. Kanske inte Karl-Erik är rätt person, men hur ser framtidens fotboll ut? Hur kan damfotbollen fortsätta växa?
Mm.
Jag var inne där på, jag diskuterade tidigare med vad UEFA gjorde med Champions League. Att Lennart Johansson var med den som drog igång ett nytt koncept för att stärka ekonomin till alla europeiska klubbar, men också stärka UEFAs ekonomi.
Som var otrolig risk, men som blev en väldig framgång.
Supersuccé. Och kanske något att förbundet med en stor organisation, många anställda, kompetenta människor kan vara med och se något liknande, för exempel damfotbollen. Och självklart herrfotbollen också. Men att man aktivt leder de här frågorna och skapar strategi för det. För om inte de har resurser, vilka har resurser då? Så det skulle jag verkligen vilja säga. Nu ska vi avsluta runda av lite med organisationsfrågan. För det har ju också med organisationen att göra.
Ja.
Vi tittade på det innan, att hur förbundet organiserade, och det lite research. Det är ganska naturligt att det finns, eller naturligt vet jag inte, men det är så att det finns en dam- och flickavdelning och herr- och pojkavdelning där man gör utbildningsplaner för tjejer och killar. Det är olika fokus. Sen finns väl en gemensam utbildningsavdelning, vilket jag tycker är väldigt sunt, för att det är samma sport. Jag tror att de här avdelningarna kan ha synergier med varandra. Men det är olika, man följer olika landslag. Men det är intressant ändå att det kanske är självklarhet att man har en marknadsavdelning eller en kommunikationsavdelning. Men jag hör att Karl-Erik säger att de har samma strategi för att lyckas med helt olika produkter. I min värld så skulle det behövas en helt annorlunda strategi för att få damfotbollen att ta fart, alltså att få den uppmärksamheten de förtjänar. Och det kanske kan vara samma människor, men att det måste jobbas på helt separata sätt. Det är väldigt svårt att ta stor plats från här fotbollen om ändå det är topp ett, det är det som man fokuserar på.
Ja, dels det, och sen så är det som att man ska ha samma strategi för, man skulle ha samma strategi för ett väletablerat företag som har funnits ganska länge som man skulle ha för ett startup som är nyutbildat. Alltså, nybildat. Alltså, det är klart att man måste ha olika strategier beroende på vilken fas produkten befinner sig i. Här fotbollen har funnits väldigt mycket längre än damfotbollen. Givetvis måste man tänka helt annorlunda i. De är ju helt olika faser.
Ja. Och det sa han väl, att de jobbar på olika sätt och de gör kanske det här. Men ändå, jag skulle gärna ha sett det tydligare. Och ett exempel på det, det är ändå när vi frågar om VM här på slutet. Alltså, nu finns det en möjlighet för damerna att få skina i juni. Och de går till VM, och Karl-Erik sa att efter säsongen här ska de sätta sig ner en plan. Och i min värld, jag vill jobba lite, jag är kanske lite snabbare, kanske för snabb ibland, men damerna har inte missat VM eller EM på hur länge sedan som helst. Varför finns det inte en strategi på plats för dam-VM? Nu ska den vara igång. Det arbetet, det är 9 månader kvar. Mm. Har vi tid att vänta på det? Och det kanske säger då att organisationen kanske inte helt hållet anpassad för att, för det krävs enormt mycket att ta, som du är inne på, ett litet startup eller ett blommande företag till att bli ett bestående produkt.
Mm, väl etablerade, ja. Mm. Precis. Det som jag tror att Svenska fotbollsförbundet skulle kunna ta efter, som många företag tittar på och försöker vara, det är det här med transparens. Alltså, skulle man vara tydlig och transparent med vad man, plan och strategi, så här, det här är så vi tänker i framtiden med fotboll, med damfotboll, med herrfotboll, då tror jag att man skulle lättare få spridning på det arbetet. Folk skulle lättare förstå det, folk skulle kunna börja prata om det. Det skulle få mycket större genomslagskraft.
Du, har vi varit negativa nu eller? Är vi kritiska?
Nej, jag känner mig mest så här, lite passionerad och engagerad, för jag ser att jag skulle kunna komma med råd här som jag hoppas att någon lyssnar på.
Ja, men det är trevligt.
Det är bara kanske risk för att vara för kaxig, men jag vet inte.
Nej, men det är vårt jobb att tycka lite grann. Och vi, all respekt, finns säkert, förbundet gör säkert det här, men det här är våra tankar kring det. Och våra åsikter.
Jag vill ändå säga att man ska förstå att jag sitter inte och sågar massa grejer. Det här är för mig förbättringspotentialer. Mm. Sen vet jag att förbundet gör helt sjukt mycket bra saker också.
Ja, och det var ändå kul att höra. Vi pratade lite om fotboll som framtid skulle vara temat. Mm. Där tycker jag var intressant. Där verkar det att pratas om. Och där tycker jag att Karl-Erik är spot on på ett problem. Vad kan, både kanske få fler tjejer in i fotbollen, men få fler, behålla fler tonåringar. Mm. Tänk lite nytt. Att det förlegade systemet att åka och spela bortamatch varje lördag och varje kväll veckan borta. Det är fotbollen. Alltså, det var spännande att höra att de började tänka, men det kanske finns ett annat sätt att behålla utövare.
Det där med internetbokningen, kanske bara går och spela boll liksom.
Verkligen, att förbundet gör det. Och det tyckte jag, det tänkte jag på. Han var faktiskt inne lite på att han kom in på det när man pratade om fler kvinnliga ledare. Att, alltså att skapa en annan liknande produkt för att få ledare inne. Och sen kanske de personerna blir intresserade att komma tillbaka till fotbollen den dagen de är redo. Det tycker jag är innovativt. Så spännande. Får vi se vad som händer i framtiden. Det kanske är en helt annan sport. Kan det vara en beachturnering varje sommar till exempel? Jag har ingen aning vad fotbollen kommer gå.
Du menar sandfotboll?
Ja, parkfotboll.
Eller sådär kanske spökboll?
Ja.
Eller vet du det, någon konfotboll?
Nej, nu verkar det gå för långt. Nu måste vi avsluta. Och jag vill faktiskt avsluta med en uppmaning.
Men jag vill bara säga en sak till.
Ja, du får.
Som jag tycker faktiskt också är väldigt bra. Som jag tänkte mycket på att man borde, som han pratade om. Mm. Det här med att barnen borde gå och titta mycket mer på de äldre.
Välkommen till min uppmaning, men kör du.
Ja, förlåt.
Kör på. Berätta. Så ska jag göra till en uppmaning sen.
Ja, precis. Jag vill först bara informera dig. För jag tycker att det är väldigt vettigt. Alltså, i alla andra utbildningsväsenden och på jobb och sådär, så tittar man ju på alla som är bättre än dem själv för att lära sig. Och det är klart att barn borde ju, eller unga fotbollsutövare borde ju verkligen uppmanas att titta på de som är spelare i professionellt för att liksom lära sig det tekniska och få inspiration och sådär.
Precis.
Så det tyckte jag verkligen var bra.
Ja, Karl-Erik var inne på det. Hur ska vi få mer publik? Mm. Jo, vi måste få först och främst vår egen förening och de som verkar där. Ställ in alla träningar när en matchdag, gå och titta. Mm. Så kan de få boll och få mer uppmärksamhet. Det tror jag är spot on. Också spot on att vi måste satsa på att få mer publik. Och jag blir förvånad. Om man tittar på alla damföreningar, många som spelar ungdomslagen, så kommer inte alla på matcherna. Nej. Inte ens, skulle det vara, då säger jag att en förening har 400 liksom, spelande tjejer. Om de skulle komma plus en förälder, då skulle det vara 800 personer på matchen.
Mm. Och så kanske några killar vill komma också.
Självklart, jag tänker att alla deras syskon, lillebröder, storebröder, lilla systrar, en andra föräldern och mormor och morfar, alltså, de går och tittar på damlaget tillsammans. Då skulle du ha flera tusen på publiken. Så nu kommer vi till avslutning och uppmaning.
Ja.
Ni som verkar i en förening med damer och herrar, gå och titta på representationslaget. Ta med alla ni känner. Och ni som inte gör det, kom också dit. Så att vi får lite folk på matcherna.
Mm.
Det är de värda.
Mm.
Ska Ska vi säga så?
En liten parentes där, det är lite kul att du och jag tänker oftast ganska lika, och ibland blir det väldigt bra, för då får vi dynamiska samtal, ibland så tar vi varandras repliker.
Mm. Men nu tycker jag att vi pratar så otroligt mycket idag.
Ja.
Så att nu ska vi inte sluta med oss idag. Så att vi säger tack, men vi slutar med publiken. Vi slutar med 12:e spelaren. Så att det blir för... vi sticker ut på stan. Jag sticker ut på stan.
Mm.
Och så får ni höra vad allmänheten säger om fotbollens framtid i... utifrån poddens syfte.
Mm.
Så är vi tillbaka om en vecka.
Ja, ses nästa vecka.
Tack för idag.
Hej då.
Står med Marie. Trevligt. Vad tror du om framtiden för damfotboll?
Jag tror att damfotboll kommer bara bli större och större och större. Och det, ja, framtiden ser ljus ut.
Härligt. Tack. 12:e spelaren, står här med Meddy. Du Meddy, vad tror du om framtiden för damfotboll?
Ja, men det är på samma sätt som allting annat. Det utvecklas till det bättre. Jag är fullt övertygad. Det handlar bara om hur snabbt det utvecklas till det bättre. Det får mer plats i samhället till att vi får mer resultat, om jag skulle vara ärlig. Så det är jag mest intresserad av. Att se att det går bra för damfotboll ute i Champions League. Vi har läst nyligen idag om att Malmö hade, eller Malmö, Rosengård hade en stor chans med den truppen att faktiskt ta hem bucklan i år. Och det skulle vara kul. Det skulle utveckla damfotbollen i Sverige.
Härligt. Mm.